Välkomna till EU-kommissionens podd Vårt Europa och speciellt välkommen till Johan Kyllenstierna som är ordförande i Klimatpolitiska rådet. Och välkommen självklart också till Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm, Sverige och just hemkommen som sig bör från Bryssel. Välkommen hem igen, Christian.
Tack för det.
Jag heter Willy Silberstein och vi ska prata om EUs klimatpaket Fit for 55. Och det innebär bland annat att EU-länderna ska minska sina utsläpp med 55% till år 2030 jämfört med 1990. Det blir färre utsläppsrätter och systemet med utsläppsrätter ska gälla för fler områden. Ja, det är mycket vi skulle kunna sitta i timmar och rabbla. Det ska vi inte göra. Och innan vi går in mer på EUs förslag, Johan, om vi bara tar tempen på läget för moderjord idag, va? Hur lyder din dom eller profetia?
Ja, som oftast är det, tycker jag, två delar i det. Alltså FNs klimatpanel kom med sin väldigt tydliga rapport som gäller just statusen på klimatsystemet, om man kallar det, den naturvetenskapliga delen. Som ju pekade väldigt klart och tydligt på att vi har allvarliga klimatförändringar och att de till väldigt stor del är orsakade av människans utsläpp av växthusgaser, som det ser ut nu. Och att vi får framförallt då direkt påverkan på extremväder, alltså de här stora negativa konsekvenserna som ändå blir ett resultat av klimatförändringarna. Så att där är ju statusen besvärlig och det här är ju inte den enda utmaningen. Allt det här kan ju kopplas till många andra frågor, biodiversitet och hur vi använder naturresurser. Mycket kvar att göra där och fortfarande oroande trender. Sen finns det en väldigt positiv historia som jag tycker kan sammanfattas från FNs generalförsamling igår. När Kina annonserar, eller om det var i förrgår till och med, Kina annonserar att de ska sluta investera i kol internationellt. Turkiet som då nu ratificerar klimatavtalet i Paris. Det finns en väldigt stor kraft för förändring.
Och om man då väger samman de här olika trenderna och punkterna som du pratar om. Ibland får man ju känslan av det är kört. Vi kommer inte att fixa det här. Mänskligheten kommer mer eller mindre att gå under. Vad säger du?
Jag delar inte alls den synen, utan det finns stora utmaningar. Det kommer att finnas stora negativa konsekvenser som orsakas av de här, men det är definitivt inte kört. Och för mig är det lite grann som, om man tar jämför bara med pandemin snabbt, ganska nyligen så hade vi en pandemi utan något som helst tecken på att det fanns något botemedel. Idag har vi vaccinet även i klimatfrågan och det handlar mycket mer idag om att få ut det här snabbt och få till den här omställningen som vi behöver. Vi har lösningarna idag.
Och förhoppningsvis så kommer EUs klimatpaket att vara en del i detta ändå. Innan vi tittar på några konkreta delar i detta paket, ett allmänt omdöme, är det här en bra satsning som EU gör?
Jag har jobbat med klimatfrågan i 30 år och jag tror att det här är en av de mest imponerande satsningarna som jag har sett och en av de viktigaste också. Orsaken till det är att EU verkligen förstår att det här handlar inte om åtgärder för att minska klimatpåverkan bara. Utan det här bakar man in i en mycket, mycket större process som handlar om vad är Europas och världens framtid. Hur ska världen se ut och fungera på 20-30 års sikt? Det här är liksom en transformativ agenda som de ju talar om själva. Man kopplar hela frågan till energiförsörjning, till nya jobb, gröna jobb, konkurrenskraft, ren luft, bättre biodiversitet och så vidare. Jag är mycket imponerad, måste jag säga, av EUs arbete. Självklart mycket som ska levereras, men själva grundtanken bakom hela EUs gröna giv och Fit for 55 är oerhört stark, skulle jag vilja säga.
Och Christian, det ingår väl i din arbetsbeskrivning att gilla Fit for 55, men om du ändå backar lite och säger, varför tycker du att detta är så angeläget?
Jag tror det är precis som Johan säger, alltså det här är ju en omställning som är, där det finns en medvetenhet nu hos medlemsländerna att det här är nödvändigt. Och själva klimatmålen i sig, alltså det här 55% nedskärningar som du nämnde till 2030, är ju i sig imponerande och sen klimatneutralitet 2050. Men om du tillåter det, Willy, så skulle jag fråga Johan, hur ser du, EU är ju vi Och Sverige är ju en viktig del i detta. Hur ser du Fit for 55 i det svenska perspektivet?
Ja, men jag upplever ju som att det här ändå ligger i linje med vad Sveriges ambitioner är, den fossilfria välfärdsstaten, som är just det viktiga i det här. Alltså det här välfärdsstaten, att det handlar inte bara om fossilfrihet. Så att EUs resonemang stämmer ju mycket väl överens med den svenska strategin. Sen så tycker jag ju att Sverige har en väldigt viktig roll i att engagera sig nu också ordentligt i EUs förändringsprocesser. Så att det finns ett stort ansvar, skulle jag vilja säga, på länder som Sverige, Norge, Finland, Holland, Tyskland. Man pratar om det här lite mer like-minded. Att verkligen stå bakom EUs ambitioner nu och jobba för att de här förändringarna också blir verkligen EU-täckande, alltså hela Europa.
Och ser du i till exempel Sverige det engagemang som du säger behövs?
Alltså ja och nej, skulle jag vilja säga. Klimatpolitiska rådet, vi har ju sagt i våra rapporter att vi tycker att Sverige kan engagera sig mer i EU-politiken. Att vi också behöver stärka kompetensen här hemma för att förstå vad de här olika processerna inom EU innebär och hur de kommer att påverka också i Sverige. Så att nog tycker jag att vi kan göra mer.
Och vad är det då vi inte gör, menar du?
Att det är ju engagemanget för Europafrågor, om man pratar, tycker jag, på en makronivå, som jag kan uppleva ibland är ganska lågt. Tittar man bara på den svenska politiska debatten så tycker jag ju att EU-perspektivet ofta lyser med sin frånvaro, till exempel. Sen vet ju vi från analyser då att vi har starka röster när det gäller just EU Green Deal. Men de här starka rösterna måste ju sen också in i diskussionerna som rör jordbruk eller energi eller handel. Och där upplever vi utifrån de analyser vi har gjort, vad Sverige för fram för frågor, att det inte riktigt är samma kraft när det gäller att förstå hela den här gröna omställningen och att alla politikområden måste dra åt samma håll.
Och då syftar du även på alltså regering, riksdag?
Absolut. Det här är ju hela systemet som måste dra åt samma håll. Och det är det här som gör EUs gröna giv så intressant. Det här är ju inte klimatpolitik, utan det här är ju en politik för Europas framtid.
Ja, Christian, vi som är intresserade av EU håller väl förmodligen med om detta. Vad säger du om det Johan säger?
Jag tycker det är intressant, i synnerhet att det kommer att Johan säger det, som ju sitter mycket mer i den här diskussionen. Och det är nog viktigt, därför att det är precis som Johan säger också, att Sverige ses ju som en pådrivande faktor i det globala arbetet. Och då blir det ju väldigt viktigt att det också avspeglar sig i det som är hemarbetet. Och hemarbetet är idag den Europeiska unionen.
Mm. Johan, ett huvudmål som finns i detta Fit for 55, det är ju då att utsläppen ska minska med 55% om bara 9 år.
Mm.
För mig som inte kan miljöpolitik tillräckligt mycket, det låter nästan omöjligt. Vad säger du?
Det är utmanande, och det är ju det som gör det så imponerande, att man sätter ju faktiskt ett mål som innebär en utmaning. Man skulle kunna varit mer bekväm. Man hade ju ett mål tidigare på 40%, man skulle kunna ha satt 45, men man har velat göra en markering. Vissa vill ju se ännu högre, man har velat göra en markering att vi måste vara ambitiösa. Det är utmanande, ingen tvekan om det.
När du säger det, betyder det, säger du egentligen att det kommer inte gå?
Nej, det gör jag inte. Jag säger bara att det är utmanande, och det betyder just att man måste jobba väldigt, väldigt samlat inom alla politikområden. Det är ju det som gör återigen den här kopplingen till, alltså det är inte bara klimatpolitik, det handlar om hela EUs politik, energipolitik, livsmedel, jordbruk, transporter. Det som gör, tror jag, att det här nu verkligen är möjligt, det är tre stora skäl. Den väldigt tydliga nu politiska uppbackningen. Visst finns det motstånd mot det här fortfarande, men EU har ändå satt ner foten och medlemsländerna är ju trots allt med på detta, med allt vad det innebär. Nummer 2, att europeisk industri på ett helt annat sätt står bakom det här. Och här har ju Sverige väldigt goda erfarenheter hur man jobbar mellan politik och näringsliv, som vi faktiskt kan dela med oss av. Men det gör att jag är mycket, mycket mer hoppfull idag. Och sen är det ju det att förutsättningarna för en mycket snabb energiomställning finns. De förnybara energisystemen idag är konkurrenskraftiga utan stöd och konkurrerar ut fossilt på ett helt annat sätt än tidigare. Så att det här gör ju att det som tidigare har varit en ganska långsam uppskalning nu verkligen kan bli, med rätt politik, med rätt förutsättningar, en mycket, mycket snabb utrullning av alla de lösningar som vi faktiskt har.
Utmanande, säger Johan. Christian, vad säger du?
Ja, alltså jag skulle, Johan, när det just gäller utmaningarna, det finns väl en ersida här ändå. Finns det inte risk för att det blir arbetslöshet som blir svår att hantera och vissa regioner blir särskilt utsatta?
Jo, men det är absolut så. Och jag tycker det är ju det som är så bra med EUs politik. Det är ju att man låtsas inte dölja de här riskerna. Utan hela konstruktionen bygger ju på också till exempel att man ska kunna ge extra stöd till länder eller regioner eller sektorer som har stora utmaningar. Det här tycker jag finns en problematik i diskussionen. För ibland ses det som ett stöd till den gamla ekonomin. Men om vi inte får med oss Europas befolkning, om vi skapar större utanförskap, om vi skapar en polarisering, då kommer vi aldrig lyckas. Och här tycker jag ju EU har mycket, att vi har mycket att lära av hur EU resonerar. Så det är helt centralt. Men det jag tycker är viktigt, det är också att påpeka, och det här kan vi se i Sverige, det är ju att den nya ekonomin, om vi kallar det, tenderar ju att skapa väldigt mycket nya jobb. Nu är ju problemet då att det inte alltid är samma arbetskraft och det är inte alltid på samma plats. Och det är ju där då den här regionalpolitiken, fördelningspolitiken också som vi pratar mycket om i Sverige, blir så viktig. Men i det längre perspektivet så är det ingen tvekan om att det här kommer snarare att stärka Europas konkurrenskraft och skapa nya jobb. Det är jag helt övertygad om.
Nej, bara säga det att det är precis det som den här återhämtningsfonden. Här ser vi igen hur allting hänger samman. Den här återhämtningsfonden där kommissionen går ut och lånar på marknaden för att få ordentlig kraft att hjälpa medlemsländerna att bygga sig ut det här ur covid i första hand bättre. Där ligger ju väldigt mycket av också omställning till det gröna.
Precis. Mm.
37% av det man gör inom den fonden ska användas just för detta.
Men det du säger är ändå, det kommer att skapas många nya gröna jobb tack vare de här förändringarna. Men en del av dem som blir av med sina jobb kan inte bara gå till de nya jobben.
Helt klart.
Och orter kommer att drabbas, andra kommer att gynnas. Så det kommer att bli spänningar och stora problem här.
Det är ingen tvekan om det, men det hade vi fått i alla fall utan tvekan. Jag menar, om vi bara går tillbaka och tittar på klimatförändringarnas effekter så slår de väldigt olika i Europa också, om man ska vara ärlig. Och det gör att det skulle också skapa stora spänningar mellan olika regioner och olika länder. Så att det är klart att det här inte är en politik eller omställning som inte innebär utmaningar. Men om man tittar på helheten så innebär det här ändå väldigt stora möjligheter för Europa och europeiskt näringsliv. Och i förlängningen förstås också då för oss som är europeer.
Ska vi låta Christian kort förklara nästa område jag tänkte ta upp, klimattullar. Enkelt, vad är det?
Vad det handlar om är att om man då ställer höga krav och ökar kostnaderna för europeisk industri som är särskilt viktiga när det gäller att få ner utsläppen, till exempel stålindustrin eller aluminiumindustrin, då blir det ju viktigt att se till att inte den industrin blir utkonkurrerad av konkurrenter som finns utanför EU. Eller att den industrin flyttar från EU därför att de inte har råd att vara kvar. Och då finns den här modellen som kallas för klimattullar, nämligen att se till att också de andra konkurrenterna som vill in på EU-marknaden ska bära också ett ansvar i när det gäller att få ner utsläppen av växthusgaser.
Och det betyder ju att de som då är ambitiösa, de får en dyrare produktion, ändå ska ha ungefär samma chanser på marknaden som de som kör gammalt.
Tänk Hybrid till exempel, stålproduktioner uppe.
Är det här en bra metod, tror du, Johan?
Alltså, den behövs säkert. Jag tror, om jag ska vara ärlig, och det här, jag säger ordet tror, därför att det här är ju alltid svårt att säga om framtiden. Jag tror att vi kommer att uppleva att den var bra, men att den kanske inte kommer att behövas så länge. Alltså, det som är viktigt att vara medveten om, apropå Kina som jag nämnde nyss, det är ju att världens länder står bakom Parisavtalet. Allt fler länder sätter liknande mål, netto noll 2050. Man inser att det här är den framtid som vi är på väg emot. Företag sätter så kallade science-based targets. Det betyder att de ska i många fall försöka vara helt fossilfria eller ha netto nollutsläpp till 2030. Det här gör att vi redan idag börjar se en kraftig efterfrågan på det gröna stålet till exempel, innan vi ens har kunnat skala upp. Och det här innebär då att väldigt många producenter i omvärlden som bara för 2-3 år sedan tyckte att det här nästan var löjeväckande, nu sneglar verkligen, apropå vad vi kan bidra med, på den teknologiska utveckling vi har och kommer att röra sig i samma riktning. Så att jag tror att det är nödvändigt för att just driva på utvecklingen. Men faktum är att jag tror att det hade hänt i alla fall. Jag tror ändå att vi skulle få den här omställningen. Och kom ihåg att visst, absolut, kostnader är viktigt. Men som jag tycker det intressanta exemplet som framförallt då Svante Axelsson som leder Fossilfritt Sverige brukar lyfta fram när det gäller stål. Han har ju mycket kontakt med alla de här industrierna. Ja, det kan bli 20-25% dyrare, men vad blir, hur mycket dyrare blir själva produkten i slutändan? Och det är inte alltid alls så särskilt dyrt. Så tittar man på en bil som produceras med fossilfritt stål, så brukar han säga att det motsvarar ungefär ett av vinterdäcken i dyrare kostnad om man tittar på liksom råvarupriset där. Så att man ska vara försiktig också med att överdriva utmaningarna, tror jag. Jag tror att det finns hos oss människor, vi lyfter gärna fram alla de här problemen. Men det är viktigt att räkna fram och ta reda på vad får det här egentligen för konsekvenser. Så att den här typen av system behövs, men jag är övertygad om att i många fall så kommer verkligheten röra sig snabbare och så visar det sig att de kanske inte behövs i alla fall. Det är som stora statliga stöd i vissa fall har visat sig vara onödiga i förlängningen.
För att marknaden allt mer efterfrågar och allt fler ändå producerar hållbart.
Så är det.
Ja. Christian, du får bli våran faktagubbe här. Kolsänkor är ju ett annat förslag. Vad är det?
Kolsänka, ja, det är att använda marken eller skogen att ta upp koldioxid och den vägen minska det totala utsläppet i atmosfären.
Och vad sägs i klimatpaketet om just
i klimatpaketet kolsänkor? Så är det tillsammans med att minska utsläppen, och där är utsläppshandelssystemet kanske den starkaste komponenten, så är just att öka bindningen i mark och skog ett av de viktiga instrumenten i paketet. Och där går man ifrån, jag tror det är idag, 268 miljoner ton till upp till 310, tror jag det är, miljoner ton. Så det är en avsevärd ökning. Och det betyder också då i förslaget en avsevärt ökat ansvar för Sverige. Jag tror vi går från 35 miljoner ton till 47 miljoner ton som ska bindas upp i skog och mark i Sverige.
Är det här en bra tankemodell i paketet?
Ja, men det är klart att den är viktig, och sen samtidigt är den ju komplicerad. Alla som följer debatten kring biobränslen, biodrivmedel, skogens roll, ska den stå, ska vi använda den, ska den användas som substitut för fossila råvaror, vet att det här är komplicerat. Det finns utan tvekan en stor potential att öka kolsänkorna i hela Europa. I Sverige, men jag tror inte minst faktiskt också på andra håll, där man ju definitivt skulle kunna tänka sig betydligt mer återplantering av skog, att man binder kol i jordbruksmark och så vidare. Så att jag tycker det här sätter fokus på någonting som är viktigt att diskutera, och kolsänkorna spelar väldigt stor roll förstås om vi ska nå de här målen. Det är ju därför vi pratar om netto noll. Då har man ju byggt in i att man ska ha kolsänkor. Men det kan visa sig kanske även där att vi är lite för pessimistiska vad gäller att minska utsläppen. Men man ska komma ihåg en sak. Kolsänkor, till exempel i jordbruksmark, har många andra positiva effekter också. Här är återigen den här betydelsen av att se systemet som sådant. Att det här är bra för klimatet, men det kan också innebära en rad andra fördelar. Om man binder kol i jordbruksmark så ökar produktiviteten till exempel av jordbruksmarken. Vattenhållande förmåga, man återskapar våtmarker i skogsmark, så har det också en rad fördelar. Så att återigen, istället för att bara titta snävt på varje fråga för sig, så måste man se på systemet, och så kan man se hur man kan optimera hur man beslutar om till exempel hur man ska använda kolsänkor. Och hur du kan öka samtidigt också produktiviteten faktiskt. I skogsbruket till exempel.
Och Christian, för Sverige som är ett land med mycket skog, är det här bra tankar? Blir det svårt? Vad säger du?
Alltså hela det här Fit for 55 är ju vad kommissionen bedömer vara det bästa sättet att nå de 55%. Och då finns det de här elementen, det finns många, vi ska inte gå in på alla, men utsläppen är en sida, bindningen i skog och mark är en annan sida. Och då innebär det ju att länder som har stora arealer, och det har ju Sverige, de får då lite större beting än vad länder som är mindre har. Och sen blir det ju en fråga och en diskussion, precis som Johan säger, jag är övertygad om, mellan medlemsländerna, vad det här är, den rätta balansen. Och från kommissionens sida så har ju vi sagt att det viktiga i målet är de 55%. Om det är någon som kommer med något förslag och det visar sig att alla kan komma överens om det och vi når detsamma, och det innebär en justering, ja, då får vi ju titta på det. Så det är där någonstans vi är.
Ska Johan förklara kort, man ser ju över utsläppsrättssystemet också i Fit for 55. Vad är det viktigaste där, tycker du?
Ja, men några saker som du sa i inledningen. Det ena är ju att försöka få utsläppsrättssystemet att verkligen innefatta egentligen alla sektorer, alltså hela ekonomin om man kallar det det. Det finns ju också rätt mycket undantag som jag definitivt tycker att man behöver se över när det gäller utsläppsrättssystemet. Sen menar jag ju också att det är väldigt viktigt att titta på utsläppsrättssystemet utifrån ett internationellt perspektiv, så att säga. Hur det samspelar med vad som händer i vår omvärld. Och det här är ju förstås kopplat till flera andra frågor som vi redan har berört kring hur EU driver klimatprocesserna framåt globalt. Så jag tycker faktiskt att det finns en komponent i det här också. Har vi ett utsläppsrättssystem som fungerar väldigt bra och som vi ser styr på ett positivt sätt utan att det faktiskt innebär att den europeiska ekonomin går dåligt, då är ju det här ett väldigt gott exempel på hur man snabbt kan driva förändringsprocesser i näringslivet. Så att jag vill också lyfta det perspektivet, det här europeiska ledarskapet som inte vi får glömma. Vi går snabbt ofta in och pratar system, men vi ska inte glömma det. Det är väldigt, väldigt viktigt idag. EU står för 12% av de globala utsläppen. Så det är klart att även om vi tar bort alla våra utsläpp så är fortfarande de globala utsläppen väldigt stora. Det handlar mycket om ledarskapet och jag tycker att det här handelssystemet är ett väldigt gott exempel.
Och när det gäller ledarskapet som du själv tar upp, tycker du att det lever upp till det man kan begära?
Ja, alltså jag vill ju
det
gärna
låter som
se
du skulle vilja säga nej.
Nej, men jag tycker man gör det. Alltså jag är imponerad, som jag säger, jag är imponerad av hela den här gröna given. Inte minst eftersom jag också har arbetat internationellt och inom FN-systemet och vet hur svårt det är att få många länder att komma överens om ambitiösa mål. Det ser vi ju inom FN också. Och Europa är komplext. Det är 27 medlemsländer som har väldigt olika agendor och väldigt olika förutsättningar. Väldigt olika energisystem, väldigt olika koppling till fossila bränslen och förutsättningar för att faktiskt bli fossilfria. Sverige tillhör ju de lyckligt lottade i det här sammanhanget. Och med liksom det som bakgrund så är jag otroligt imponerad av vad man nu har gjort inom kommissionen. Och inte minst då, återigen, den här systemförståelsen, att man har kommit bort ifrån att se det här som en miljöfråga. Utan att det handlar faktiskt om det som är Europas grundregion som är stabil därför att vi har en positiv utveckling, för att vi minskar spänningarna mellan länder, vi kommer fram till gemensamma lösningar. Vissa tycker ju att det är mycket byråkrati i detta och det kan så vara och det ska man vara försiktig med och att det blir mycket detaljregleringar och styrning på olika sätt. Men hellre att jag ser den typen av system än att vi går tillbaka till det Europa vi hade tidigare där olikheter och olika uppfattningar kanske gjordes upp på slagfält istället. Så att man måste, tycker jag, ändå faktiskt ha det här historiska perspektivet när man pratar, även om EUs gröna giv.
Och för er som lyssnar kan jag berätta att Christian Danielsson nickar väldigt instämmande i denna fina lovsång av EU-tanken. Men Christian Danielsson, det här paketet ska ju nu igenom maskineriet i Bryssel. Och det finns ett parlament som ofta vill markera sin makt och det blir mycket maktspel. Kan du känna en oro att det här kommer att tunnas ut på grund av olika kompromisser och olika viljor sen i EU-maskineriet?
Vad som är bra med det här paketet i sin helhet är att de målen är satta och de är politiskt överenskomna. Och det är klimatneutraliteten 2050 och det är de 55% 2030. Och det tror jag kommer skapa stabilitet i förhandlingsprocessen. Sen blir det en diskussion om var ska kostnaderna ligga? Hur ska det se ut mellan de olika elementen? Och där kommer det säkert att vara både en spännande och intressant diskussion. Det kommer ta den tiden det tar. Men samtidigt så ser vi ju väldigt tydligt att detta är en prioritet för det sittande ordförandeskapet, Slovenerna. Nu pågår en väldigt intensiv process med att se på varje enskilt förslag. Vad betyder det? Statistiken rätt? Är grunderna riktiga? Sen går vi över ett franskt ordförandeskap som säkert kommer att titta på det här utifrån både ett tekniskt och ett politiskt perspektiv. Sen går det nog in i förhandlingarna. Och då är det tjeckiska och det svenska ordförandeskapet. Och någonstans där så måste man finna då paketlösningen, för det är ett paket. Så att det måste kommas överens om i allt väsentligt samlat.
Och Johan, du har ju erfarenhet från FN-systemet som inte heller är världens snabbaste beslutsmaskineri. När du funderar på kompromisser, maskineri i Bryssel, blir du orolig?
Det är en del av processen. Det är klart att man kan ibland bli orolig för man tycker att det går långsamt och att det finns ibland då starka krafter som också vill motverka lösningar och kompromisser. Så att jag kan bli generellt orolig ibland över hur politiken utvecklas om vi får en ökad polarisering. Självklart. Det här kommer inte vara en smooth ride. Och förutsättningarna för att lyckas bygger ju mycket på att vi också då har en politik i Europa som bygger på ansvarstagande. Så enkelt är det ju. Men jag håller helt med om det här med att man har satt målen och det skapar stabilitet. Och det som var så fantastiskt med överenskommelsen i Paris, klimatöverenskommelsen på FN-nivå, alltså den globala överenskommelsen, det var just att man satte, visserligen en ganska vagt mål egentligen, men man satte ett gemensamt mål som faktiskt alla länder ställde sig bakom. Och det har skapat mycket stabilitet. Det är ingen som ifrågasätter de målen. Sen däremot har man en väldigt livlig diskussion hur man ska nå dit och vilka förutsättningar som behövs och så vidare. Så att ja, det är klart att vi kommer ha stora utmaningar på vägen, men jag är definitivt optimistisk om att EU kommer att leverera på det här.
Och det är någonting som du var inne på tidigare, Östeuropa till exempel, som har en helt annan produktionsuppbyggnad och allt det här, mycket kol. Är du orolig att de kommer ha svårt att anpassa sig här?
Ja, de kommer att ha svårare att anpassa sig. Det måste man acceptera och man måste respektera det också. Jag kan tycka ibland att vi förringar, så att säga, vår motståndare, om man kallar det, de som då är stora, alltså mycket beroende av kol och olja och har en stor industri inom det området. Vi måste respektera det och det är det jag tycker återigen tillbaka till EU. Man gör ju det. Man pratar ju om hur man måste se till att ge olika former av stöd för att kunna möjliggöra en snabbare transformation och förändring. Och den måste ju då göras på ett sätt som innebär att man också inte då får samtidigt stor arbetslöshet och så vidare. Så det här är ju en svår ekvation. Det är ingen tvekan om det. Men sen bygger ju då EUs styrka på att det är hela unionen som ska nå målen. Och det här gör ju att det finns ändå just den här flexibiliteten att olika länder kan röra sig olika snabbt. Och återigen, det som är så spännande idag och intressant jämfört med hur situationen var för 5-10 år sedan, det är att när väl de här förändringsprocesserna sätter igång så är erfarenheten allt mer att det går betydligt snabbare än vad vi från början ens kunde föreställa oss. Och det här drivs ju inte minst av den starka rubrik som kom förra året från Internationella energiorganet i sin stora utvärdering. Solenergi globalt sett är det billigaste energislag som vi någonsin har haft i mänsklighetens historia. Vi har fått transformativa förändringar vad gäller de nya energislagen. Det här betyder ju inte att allt har blivit enkelt, men det betyder att hela spelplanen, hela matematiken förändras radikalt. Och det faktum att Kina nu ska då sluta investera i kol globalt, ja visst gör man det för att man kanske vill ta ansvar för klimatet. Men det här är ju en geopolitisk, marknadsmässig, ekonomiskt grundat beslut. Man inser helt enkelt var världen är på väg, vad den nya ekonomin kommer att bygga på. Och det kommer man ju se även i Östeuropa.
Och jag tänkte att vi ska hinna med en sista fråga, sen måste vi dessvärre sätta punkt. Men min sista fråga handlar om energipriser som är ju viktiga, inte minst i Sverige, men i, ja, överallt, mer eller mindre. Hur kommer den utvecklingen, vad ser du för utveckling där, Johan?
Ja, där ska man ju prata med en energiexpert. Alltså, det här är ju komplicerat och framförallt prissättningssystemet. Vi har ju sammanlänkade system som innebär att prissättningen påverkas ganska ofta av den sista kilowattimmen, om man säger så. Så att det påverkar sedan hela priset på marknaden. Så har man brist någonstans där man kan höja priset i det här systemet så tenderar det att ge ett högt pris i hela systemet.
Men tror du ändå att vi går mot betydligt högre energipriser än vi vant oss vid de senaste åren?
Så här, jag tror att vi går mot högre volatilitet delvis därför att vi håller på...
Prisförändringar,
förlåt, alltså variabilitet. Därför att vi har en energiomställning, det är ett energisystemsomställning. Så det handlar inte bara om att vi ska byta ut en sak mot något annat, det handlar om hela systemet. Vi vet att vi pratar om energilagring, alla möjliga saker, vätgas som energibärare. Det är ju många sådana här stora investeringar som behöver göras för det nya energisystemet, som EU inte minst pratar om, vätgasstrategi och så vidare. Så att det kommer vi se under en period. Det kommer säkerligen under en period också innebära högre energipriser. I förlängningen så är jag ju av den uppfattningen att med de nya energilösningarna så kommer energi, om vi tittar på 15-20 års sikt, kanske snabbare, kommer att bli betydligt billigare för det stora flertalet i Europa än vad det är idag. Så att
på grund, det här, av...
på grund av att de nya energisystemen, om man bygger på sol och vind och så vidare, det är ju dyra investeringskostnader. Men när investeringen väl är på plats så är det system du bygger på, det vill säga solen och vinden, det är gratis. Och det här är en stor skillnad mot att vara beroende av rysk naturgas eller olja från Mellanöstern, där andra sätter priset. Och där dessutom, om vi pratar geopolitiskt, det innebär ganska stora risker att sätta sig i de händerna. Så att det finns många perspektiv i det här. Men självklart så är ju frågan om energipriser just en sån fråga som är viktig att diskutera och att hantera. För där kan man få ett ökat motstånd utan tvekan. Från allt från privatpersoner som upplever det här som betungande till att förstås det kan påverka Europas konkurrenskraft för den elintensiva industrin till exempel.
Där vi ska göra ett litet kort uppehåll för Christian och jag ska resonera lite när du har gått. Men innan du går så vill jag tacka dig jättemycket. Johan Kyllenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet.
Tack.
Ja, Christian Danielsson, nu har Johan Kyllenstierna gått. Vad går igenom ditt huvud nu?
Ja, jag tycker att det som... jag särskilt fäste mig vid, det var hur han poängterade, tryckte på att det här handlar om hela system. Alltså det går inte att se det här som ett politikområde. Utan för att uppnå de här ambitiösa målen, då måste vi se det samlat. Och att han där lyfte fram den europeiska ansatsen. Och också knutte an till att det här är ju en naturlig del av den europeiska visionen. Jag tror att just att försöka göra den kopplingen och lyfta fram den i den svåra debatt som nu kommer att vara viktig för att kunna föra de här frågorna framåt och föra dem i mål.
Och man hör ju att han verkligen fäster en enorm vikt vid detta paket. Det här är viktigt, menar han, för hela utvecklingen.
Ja, och jag tyckte att med hans kunskap och erfarenhet så var ju det ett positivt budskap. Det andra jag fäste mig vid var just det här positiva. Att... visserligen är det här stora utmaningar, visserligen är vi i en besvärlig sits, så han hänvisade till den internationella rapporten. Men att det här är en del i en omställning, i en utveckling, där vi går ifrån ett skede till ett annat. Vi har varit med om det förut och nu gäller det bara att göra det.
Och ibland så känns det ju väldigt mörkt och dystert, men nog känner man sig lite mer optimistisk efter att ha lyssnat på Johan Kyllenstierna.
Absolut, det som jag kanske gjorde mig lite mer så där, inte pessimistisk, men där det finns utrymme för att bli ändå bättre, det är när han beskrev debatten i Sverige. Alltså här är Sverige på framkant. Sverige är ett av de länderna som ses som de som har kommit längst i att just föra in de resonemang som ligger i klimatomställningen. Men samtidigt det sättet som han beskrev då hur den debatten förs i Sverige, och inte minst då den kopplingen till den europeiska debatten, där kan jag känna lite att här finns det anledning att försöka verka för att det kan gå bättre.
Och där ska vi sätta punkt. Tack Christian Danielsson som är chef för EU-kommissionens kontor här i Sverige. Jag heter Willy Silberstein och prenumerera gärna på podden Vårt Europa som görs av EU-kommissionen. Och vi gör den här podden med hjälp av Umami Produktion. Tack för idag!